Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
Jimmy, om man tänker sig en liten nyfödd baby som verkligen gallskriker, som bebisar gör, är det vrede?
Ja, vrede, vad lägger vi in i ordet då?
Skulle en vuxen människa skrika så som en baby skriker, så skulle jag kanske tolka det som vrede.
Mm.
Man vet ju inte varför babyn skriker. Jag tänker att den vreden är på ett sätt i så fall ren, om man är en skallad vrede.
Mm.
Att det kommer från kanske existentiell, så att vad är det som händer.
Mm.
Man är hungrig, man har kolik.
Precis. Det är helt enkelt en reaktion på att någonting står inte rätt till.
Och kanske ett sätt att försöka ta reda på att finns det någon annan här?
Mm.
Eller är jag ensam?
Precis. Ett rop på hjälp. Mm. Ja, jag tänker att då vi pratar om vrede som en dödssynd, så då handlar det ju inte om ett förbud mot att få uttrycka sina känslor.
Nej, det kan ju snarare vara tvärtom, för att undertryckt vrede, som vi kommer att komma in på här också, kan ju vara minst lika farlig.
Ja, exakt.
Att därför är det ju som säkert det hälsosammaste som finns för en nyfödd baby att få skrika ut det här. Så man då tänker på vreden hos ett lite äldre barn, som då är trots åldern till exempel, och som vågar skrika sådär gränslöst hemma, men kanske inte lika okontrollerat till andra vuxna eller sina kompisar och så här. Då tänker jag att det säger någonting om att det finns ett samband mellan vrede och tillit.
Mm.
Att man vågar visa sin vrede med sådana som man vet att de lämnar inte mig ändå.
Exakt. Det är lite som, man ska kunna spegla det till exempel med hur det ser ut i Bibelns bönbok i Gamla testamentet, Saltaren, som ju också var Jesu bönbok. Där uttrycks ju en vrede, en frustration hela tiden, också till Gud. Att var är du? Sover du? Var finns du någonstans? Mm. Jag ropar till dig om dagen, jag ropar till dig om natten, men du svarar inte. Men så finns också den här grundtilliten hela tiden, att du håller mig ändå i din hand. Du är min borg, du är min trygghet.
Till och med Jesus ropar på korset.
Ja.
Min far, varför har du övergivit mig?
Mm, därifrån från också Saltaren, som han citerar, psalm 22.
Aha, det. Så han på korset säger ett bibelord?
Ja, det är de här bönerna som han levde med hela tiden. Som liksom att han går också in i liksom den här upplevelsen, erfarenheten av övergivenhet.
Mm.
De här frågorna. Han går in också i vårt mörker och vår frustration och ilska och sorg och allting. Det är ju en kristen praktik att be saltaren. Det sker ju liksom i det här som kallas för tidegärden, de här dagliga bönerna för morgonen, mitt på dagen, mot kvällen och inför natten. Då ber man olika saltasalmer som snurrar då också. Och det är ju ett sätt att som få be solidaritet med också alla dem som kämpar med vrede och frustration och sorg. Och också, som någon har sagt, att det är nästan som att få gå till terapeuten. Alltså man får ge uttryck liksom för all sorg, all klagan. Man får ord liksom för de här svåra sakerna som man upplever. Att man får som ett utlopp för det.
Den människa som är jättearg kanske innerst inne ofta är jätterädd.
Mm.
Och Jesus säger hur många gånger som helst i Bibeln, var inte rädda.
Ja.
Och då börjar jag fundera på att varför är inte rädsla en dödssynd?
Mm, precis.
För rädsla ligger egentligen till grunden för alla de här dödssynderna.
Ja, ja. Det där är en jättebra fråga. Kärleken driver ut rädslan också. Driver ut all räddhåga. Och det är ju ofta rädslan som ger näring till de här dödssynderna. Alltså, synden alltså där att rädslan att jag inte ska få tillräckligt.
Mm.
Att nu måste jag ta för mig. Jag måste se till mitt eget. Istället för att öppna mig för andra och leva i tillit och i gemenskap, så måste jag roffa åt mig.
Jag måste gardera mig för att själv inte bli som den där människan som ligger där i rännstenen.
Liksom för tänk om.
Ja.
Och det är ju intressant när man betraktar Jesus, att han blev ju också arg och upprörd.
Ja.
Alltså den klassiska bilden, berättelsen som ju ofta återberättar sig där, när han, han liksom driver ut köpmännen i templet.
Mm.
Som han säger liksom att det här ska vara en bönens plats för alla folk och ni har gjort det till ett rövarnäste.
Han slår sönder bord.
Ja, han välter kastar. Bord och han, ja. Han gör till och med en piska där.
Så, ja.
Men det som också man märker när man läser, när man studerar Jesu liv, när han ser människor som plågas av sjukdomar eller liksom människor som lider under olika typer av orättvisor och svårigheter, så då blir han arg. Upprörd i sitt innersta. Och det betyder ju, det säger någonting viktigt också om att det finns mycket i den här världen som är ont och som Gud inte vill.
Mm.
Alltså man behöver verkligen inte som kristen, som troende, se allting som händer i världen som ett uttryck för Guds vilja. Om vi går tillbaka till den här medeltida kyrkoläraren som vi nämnt tidigare här också, Thomas av Aquino. Så han har förklarat, vrede är som summan av både sorg och hopp. Alltså en summa av både sorg och hopp. Och därför är det någonting mångtydigt. Alltså där hopp handlar ju om någonting gott man vill, liksom, att det ska bli bra.
Men framåt, tror jag.
Ja, alltså. Precis. Och så har vi det här sorg, det här liksom onda liksom då, som tynger mera då. Och vrede har båda de här aspekterna. Det är tvetydigt liksom den här viljan liksom till vrede, till hämnd, för den bygger ju liksom på en strävan efter att saker ska ställas till rätta, det ska bli rättvist, det är en god strävan, men den här vreden då, det blir fel när man försöker uppnå det här genom att skada det här onda, alltså använda ont mot ont.
Mm.
För det har liksom en tendens, alltså våld föder våld, brukar man säga.
Ja, och det har ju ingenting att göra med det här kristna vända andra kinden till.
Nej.
Utan det är ju mera flyg på.
Exakt. Om man läser det i Bibelns, alltså det i första boken, så finns det en människa som uttrycker det på det där sättet att om jag parafraserar lite, så kan man säga sådär liksom att om du tar min godispåse, så då kommer jag att både ta din godispåse och dessutom kommer jag ta din chipspåse och dina popcorn och dessutom kommer jag slå dig. Mm. Alltså det är liksom att kom inte på mig, för att om du tar av mig så ger jag mycket mer tillbaka.
Mm.
Och sen så justeras det här lite när lagen kommer och du säger liksom, vet du där, att nej men öga för öga, tand för tand. Alltså tar du godispåse av mig, då tar jag godispåse av dig. Liksom håll tillbaka lite. Men då går ju Jesus och justerar det där ytterligare och säger liksom att ni har hört det sagt öga för öga, tand för tand. Men sen är det liksom att gör inte ont tillbaka.
Nej, precis.
Vänd andra kinden till. Så där kan man spåra alltså när man läser hela Bibeln en typ av etisk utveckling som sker.
Mm. Att försöka bryta den här våldsspiralen.
Exakt, exakt.
Det är intressant när man tänker på krigen idag, för att där börjar man tänka att har någonting utvecklats alls? Den utvecklingen som finns i Bibeln som du nämnde, så den är nog ganska höljd i dunkel just nu i alla fall.
Mm. Mycket handlar ju också om hur vi använder Bibeln, hur vi använder olika bibelord.
Mm.
Jag tror det var kyrkofadern Augustinus på 300-talet som sa att en ganska god vägledande princip för vår bibelläsning är det dubbla kärleksbudet. Alltså att vi ska framförallt älska Gud och vår nästa som oss själva. Och då säger, om jag förstår Augustinus rätt, på det här sättet att om min bibelläsning gör att jag börjar älska Gud allt mer, om jag börjar älska min medmänniska allt mer som mig själv, då är ändå ett tecken på att jag läser Bibeln på ett gott sätt. Det går liksom mot kärleken som mål. Men om min bibelläsning gör att jag börjar tycka allt sämre om Gud, och jag börjar tycka allt sämre om min medmänniska, och jag börjar tycka allt sämre om mig själv, då kanske jag behöver få hjälp med min bibelläsning. Eller då behöver jag få hjälp med min bibelläsning.
Ja, för det är ju helt uppenbart att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Att den nya typen av kristendom som uppstår i USA, var man förknippar Jesus med våld, att han ska komma tillbaka med ett svärd och
ja, jag tror det liksom är en viktig insikt att förstå det där liksom att ingen läser egentligen Bibeln som det står, utan alla läser som man förstår Och där behöver vi också hjälp av varandra i samtal i vår bibelläsning, och vi behöver också hjälp av dem som har gått före oss liksom, och för att det här i vår läsning, vår reflektion, de här heliga texterna. Det finns också det här bibelordet hos Paulus som vi kanske har nämnt tidigare också, att kärleken är tålmodig och god. Den brusar inte upp, den vill inte någon något ont.
Mm, man säger växlar.
Exakt, jag tänkte säga den är ofta liksom blir ofta läst på vigslar, och den handlar i en kontext där en församling manas till eftertanke om vad är den viktigaste vägen och hur man ska leva tillsammans med varandra.
Är det så här att vi vågar leva ut vreden där den är till viss del gömd? Jag tänker att det är ganska välkänt att folk har lätt att bli extra förbannade i trafiken.
Ja.
När vi sitter skyddade i våra snabba bilar.
Ja. Men är det liksom, är det någonting som händer där när du är ute och kör? Du kanske har bråttom någonstans. Och så hamnar du efter någon sån här som kör långsamt. Blir man frustrerad då? Alltså
klart att man kan bli frustrerad, men jag tycker att den där ilskan, sådana här folkvävande rutor och visar långfingrar,
ja,
och tutar och svär och så här. Det är som att man lever ut kanske någon annan vrede man bär på, ja, just där och i ett tryggt rum.
Ja, ja. Jag minns jag har någon gång, slår mig nu liksom, att jag hade någon gång det där, öva mig just det att i trafiken göra den liksom till ett sammanhang där jag övar just tålamod.
Du har lätt att bli arg i trafiken då?
Jag skulle inte säga nu sådär att jag upplever det så, men jag vet bara att jag har gjort det här i tiden där jag körde mycket. Det var en tid då jag pendlade mycket. Så försöker jag som tänka på det där. Ja, men den här personen som är framför mig, de har då viktiga saker på gång.
Mm.
Och det där, det kan nog vara någon som är framför mig som känner sig lite osäker vid ratten eller sån här, så jag försöker som tänka som sådär att det handlar inte bara om mig och mitt.
Nej, precis.
Hela tiden, utan man får som tänka liksom att vi är flera inblandade i det här, att det blir så fort lätt att vi gör oss själva till centrum hela tiden.
Ja, du transformerar dina känslor.
Ja, jag försöker. Alltså, man blir ju lite som när man läser den här typen av litteratur som vi håller på med här. Och, så då vill man ju liksom omsätta det i praktiken också och fundera. Liksom, att vad är det sådana här enkla områden där jag kan liksom öva mig i tålamod och sånt. Och det här är ju en ganska vardaglig situation där tålamodet prövas.
Vi har ju pratat mycket om sociala medier. Egentligen kommer det fram i varje avsnitt, tycker jag. Det verkar som.
Men det är ju väldigt, det är ju hela tiden i alla samtal överallt. Det är ju någonting som är väldigt utmärkande för vår tid.
Ja, att sociala medier är som en revolution som är större än vi nästan själva förstår ändå kanske.
Mm.
Fram till kanske 2007, det var väl då vi började chatta med varandra sådär på riktigt. Så fram till det så hade vi våra tankar egentligen helt för oss själva. De sätt vi dittills har delat tankar med varandra har ju varit genom brev, som är ganska långsamma processer, att man skriver ett brev, man postar det, eller så skriver man en bok, vilket är ett ännu längre tänkande projekt, och det tar länge innan den boken kommer ut och sådär.
Det kan
så,
ta länge att läsa den också om den är lång.
Ja, precis, att det är som otroligt långsamma processer som vi har mötts i tidigare i tankens värld, men när vi började chatta, så då började vi som, då tog vi in varandra i våra hjärnor, i våra tankar. Vi började tänka tillsammans ganska snabbt. Vi började tänka tillsammans lika snabbt som när vi pratar.
Mm.
Men då till den skillnaden att vi fortfarande sitter då bakom skärmar och är skyddade.
Mm.
Där var människor har mycket lättare att uttrycka så här hat och hot, som har blivit det här nya moderna uttrycket.
Precis.
Hat och hot.
Mm.
Och i det så hade ju kunnat utvecklas en massa sådana här incelsrörelser till exempel. Och jag rör alltså i det tysta, som ofta är sådär vreda. Och jag har en kompis som uttryckte det sådär, som att det jag tänker vågar jag skriva. Det jag har skrivit vågar jag säga. Det jag har sagt vågar jag göra.
Mm.
Och det är en fin kedja, men det kan också bli destruktiv i det här sammanhanget.
Mm.
Och det är någonting som har hänt med sociala medier, att folk börjar skriva först anonymt. Sen kan man på Facebook under sitt eget namn skriva saker som man aldrig ska skriva för 10 år sedan. Ja. Och sen börjar man plötsligt också göra det här helt galna skolskjutningarna till exempel och sånt.
Ja. Det finns ju ett avstånd som uppstår mellan en då liksom, nu sitter vi till exempel och ser på varandra i IRL här i ett rum tillsammans och då kan vi ju kommunicera på ett annat sätt än om vi gör det liksom via skärmar. Och det liksom, jag tror ju att vad många säger och skriver åt varandra på sociala medier, Facebook och jag tror att mycket som skrivs och sägs åt varandra där så skulle inte uttryckas om man skulle möta varandra på det här sättet som vi är nu i ett rum.
Nej, men sen har det ju också utvecklats till att det till och med har blivit så att folk säger sådana saker till varandra.
Ja.
Och den utvecklingen tror jag har gått genom att man först har som tränat upp det anonymt.
Ja, just det.
Och sen säger man det
ja.
I eget namn på Facebook till exempel.
Ja.
I sådana hemska trådar.
Ja.
Och sen så började folk sen rakt ut kunna börja säga de där sakerna till varann på ett sätt som inte man sa förr.
Ja, just det.
Att det som, där är det också en typ av sån inre vrede som har antingen uppstått eller utvecklats.
Mm.
Det finns ju många fina saker också med att chatta och kunna prata sådär förtroligt med folk, men den här delen är nog otroligt destruktiv.
Ja, det är en dubbelhet där. Att det kommer som, man kan nätverka på ett helt annat sätt. Och samtidigt så kommer det mycket sånt här som hör till skuggsidan som inte är så bra. Lite när vi pratar om vrede som en dödssynd som jagar då vette ur människan och gör själen vild och får den liksom att sky gemenskap. Alltså då det inte liksom blir den här sunda vreden vet du, som reagerar på att någonting är faktiskt fel.
Om vi går till alltså den gudomliga komedin av Dante.
Ja.
Så de som har uttryckt mycket vrede då på jordelivet så hamnar till en avsats där de vandrar omkring en rök som förblindar dem. Och den där röken symboliserar vredens dimma.
Mm.
Att man inte kan se klart när man är arg.
Exakt. Där har vi ögat igen som vi har pratat om tidigare.
Hur
liksom också vreden angriper vår blick på varandra, att vi ser inte klart på varandra. Det här rökmolnet representerar alltså de här själarnas mörka och blinda ilska. Själens blindhet, den här förblindelsen som uppstår när själen är i vrede. Och då tvingas då själen bli lika blind och försvarslös som de som har blivit drabbade av vreden som de har uttryckt.
Mm.
Det är ett uttryck för det här kontrapasso igen. Och på den här tredje avsatsen då på Kärsälsberget där Dante och hans vän liksom bestiger och beskådar här då.
Vergilius.
Så, exakt, ja. Poeten där då. Så där tvingas de här själarna att be om förlåtelse till varandra.
Och vart efter de förlåter varandra så skingras röken.
Ja, exakt. Så förlåtelsen blir liksom ett typ av helande här också. Som gör att man ser klart. Men det är ju det som jag tänker är intressant med den här förlåtelsen här. Är ju att den, om vi använder bilden av Dante här. Då med röken som skingras. Så förlåtelsen ser klart. Alltså förlåtelsen kylar inte över. Döljer inte någonting. Utan liksom det som har hänt. Och det har varit fel. Och det tas fram i ljuset. Men därför innebär också förlåtelsen en dom. Alltså det som jag har gjort här mot dig, det som hände här. Så det var inte någonting bra. Det var liksom, jag gick för långt. Det var en synd. Det blev fel. Jag sårade på något sätt. Men förlåtelsen innebär då inte heller att den som förlåter säger liksom att det gör ingenting. Vi tänker ju ibland när vi pratar om förlåtelse lite så där slarvigt kanske att om någon säger förlåt så säger man det gör ingenting. Men det är ju inte förlåtelse.
Förlåtelse kräver att man förstår innebörden av det vad man har gjort.
Mm.
Då måste man som på ett sätt innan man ber om den riktiga förlåtelsen så måste man själv på ett sätt verkligen för det första ångra sig men sen också som lida av det vad man gjorde.
Mm.
För att den här förlåtelsen ska bli ett förlåt som inte bara ett ord.
Mm.
Utan det blir en verklig handling egentligen.
Precis, då röken skingras.
Ja.
Man ser klart igen.
Och målet på skärselden är det här att alla ska rena sina själar från en dödssyndetaga.
Mm.
Så är det kanske sekundärt om man blev förlåten. Man kan ju inte tvinga andra människor att förlåta en. Det är ju som, det är inte ens egen makt.
Nej. Vad ska man göra riktigt då liksom när vreden flammar upp i sitt eget liv om man reagerar på någonting? Jag tänker där igen lite så här som Evagrio så verkar säga och som verkar då vara väldigt så här på något sätt konventionell visdom också, att man behöver först ta ett steg tillbaka så att inte man handlar i affekt. Jag tänker också att mycket som vad man läser på nätet eller vad folk kan skriva åt en eller sådana saker, så om man blir upprörd så är det ju sällan klokt att skriva i affekt eller ilska eller sånt, utan man kan behöva få ha tiden som en vän där också.
Mm.
Där igen liksom blir det här tålamodet en typ av ledord, så att inte man gör någonting förhastat.
Ja.
Som man kanske ångrar efteråt.
Ja, det är just det här med sociala medier, att det är mycket lättare att man plötsligt skriver någonting i stunden.
Ja.
Än om man ska jämföra det med att jag ska ha skrivit ett långt brev.
Ja.
Som jag sen kanske kommer fram till att nej, men det här postar jag inte.
Exakt. Att man får som tänka igenom lite, sortera ut vad är riktigt vad här.
Ja.
Och vad är värt det. Att det kan som vara värt ibland faktiskt att ta ett steg tillbaka. Söka upp den här goda avskildheten lite då. Lugna ner sig. Evagrios påminner om att öva ödmjukhet ändå. Och att det finns liksom en stillhet som kan ge klarsyn. Att man ser lite vad som är vad, den här dimman får skingras lite då.
Mm.
Men så säger han också att när man vill ha stilla sig så ska man inte stanna i den där ensamheten. Utan man också behöver ta då två steg framåt. Att man får återigen möta det här sammanhanget där den här vreden har uppstått. Men där får man då öva barmhärtighet. I Evagrios förståelse så hör vreden då till liksom själens demoner. Då handlar själens demoner, det är ju väldigt mycket om det här sociala.
Mm.
De blir avundsjuka på varandra, eller då behöver vi öva medmänsklighet som vi har pratat om. Eller om vi blir arga på varandra så behöver vi öva förlåtelse och barmhärtighet och mildhet. Så då motar man det liksom genom att utöva dygd. Alltså göra gott. Man skulle faktiskt kunna vända på det och säga att borde vi inte egentligen bli argare än vad vi är idag?
Mm.
Med tanke på alla orättvisor vi ser, allt hemskt som händer. Det är också en sån där, liksom,
ja.
att var finns reaktionerna? Eller är vi liksom
helt
likgiltiga?
Apatiska.
Exakt.
Ja.
Det kanske hör ihop med den här, då vi pratar om lättja, som vi kanske kommer att prata om längre fram.
Ja.
Men det där ilska, tänker jag då, kan ju liksom utvecklas till det här föraktet, alltså mot människor, alltså både mot sig själv och andra. Den här liksom, du blir bara som så arg över livet, kan inte se det goda. Det är den där röken igen som förblindar, som inte har känner något tillit, alltså det blir som motvilja till gemenskap och kärlek.
Mm.
Där tror jag liksom vi kommer åt lite vad den handlar om, den här vreden när det sätter sig.
Ja, precis.
Och blir liksom en del av karaktären på något sätt, på ett olyckligt sätt. Det kan ju hända, den här vreden och ilskan är ju knutet på ett sätt som Evagrius verkar säga, liksom knutet till begär efter makt, kontroll över sin omgivning och andra. Man ska ha det på en viss sätt, man har inte liksom tid eller tålamod att lyssna eller mötas, utan det ska vara som...
Skriker jag så vet jag att de andra blir tysta och så blir det lugnt och så får jag göra som
så jag vill. Så jag vet om det, ja. Mm.
Du har flera gånger sagt att bikten är botemedlet för många av de här dödssynderna. Att med vreden så är det ju lite annorlunda. I alla fall om man tänker att det här arga, ilskna tillståndet pågår. Att en vred människa som sätter sig vid ett biktbås skulle kunna sparka sönder hela biktbåsa.
Ja. Riktigt arg typ.
Ja, precis.
Ja.
Att vad har vikten för poäng ifall biktbåsa slås sönder av vreda?
Ja, nej, men jag tänker liksom där igen att en som uppsöker bikt kanske inte gör det heller i ett tillstånd av flammande vrede.
Nej.
Utan oftast är ju det liksom i någon typ av ånger eller reflektion, eftertanke som man kanske uppsöker bikt. Man märker liksom att jag kanske har handlat i vrede och gjort saker och ting som, ja, det blev inte bättre av det här.
Men människor är ju lite oförutsägbara. För det kan ju vara att man kommer dit och är jättelugn.
Mm.
Och så säger prästen som sitter i biktbåsa någonting som provocerar så oerhört att man blir vred i bikten.
Ja, ja.
Men då får man ju bara tänka att man är människa då.
Man är människa och arg.
Mm. Mm. Som då också ofta påpekar att det här dödssyndarna är portalar till värre saker.
Ja.
Så tror jag att det är ganska många som associerar just att vrede skulle kunna vara portalen till krig, som är som det yttersta av det onda på något sätt. Så det är så otroligt många oskyldiga soldater som skickas ut i krig idag. När man tänker från Nordkorea så åker de och ska kriga för Ryssland utan att ens förstår vad det är med om. Och det är egentligen som en massa män som är ute i världen och krigar för topppolitikers egna personliga vredesutbrott.
Mm.
Att man går som deras vredas ärende.
Mm.
Finns det något mer att säga om det än att konstatera att det är så här?
Nej, det är ju en arg värld och en arg tid vi lever i. Det är ju så.
Mm.
Och det sker ju på många sätt, märker vi att det finns som ett aggressivt förhållningssätt till saker och ting. Och genomsyrar inte egentligen hela tillvaron för tillfälle. Jag tänker alltså, så det finns en till exempel en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa som brukar prata om att modernitetens liksom utvecklingslogik och kärna handlar egentligen om acceleration. Att saker och ting går bara snabbare och snabbare och effektivare och effektivare. Liksom, det här genomsyrar ju allt med ett ständigt flöde och nya uppdateringar och det blir allt svårare att vänta. Vet du, liksom bara en sån sak att om jag ringer dig och du svarar inte telefon, så det kan ju som bli oroligt. Har det hänt någonting? Jag måste få veta direkt. Eller är du arg på mig? Mm. Eller liksom någonting sådär. Att det blir som en sån här oro.
Ja.
Oro och ofrid för att det ska gå snabbt om man vill ha besked direkt. Och jag vill ha rättvisa nu. Jag kan inte vänta. Och det här accelerationen så går ju liksom igen på många plan. Dels så drabbar det ju liksom planeten på makronivå.
Mm.
Att det liksom att vi tar för oss av resurser och det ska som vara mer och mer för varje år för att hålla igång systemet.
Mm.
Men så får det också på det här mellanmänskliga, alltså det här politikernas mesonivå i samhället. Det går allt snabbare, så vi har allt svårare att lyssna på varandra.
Mm.
Alltså lite det som du pratade om med sociala medier också, det går så snabbt.
Ja.
Att det är som inte de här långa processerna och mera. Och så på det här också, individuella planer, prestationssamhälle, psykiska ohälsan. Jag räcker inte till för det, jag måste som kämpa för att hinna med.
Mm.
Och vi har det begreppet fear of missing out. Så det är liksom ganska mycket acceleration och en typ av ilska och kontroll som i värsta fall riskerar att göra liksom livet stumt. Alltså det talar inte. Vi får liksom inte möjlighet att lyssna på varandra igen och igen. Så därför argumenterar ju Hartmut Rosa då till exempel att demokrati behöver religion. Alltså är meningen att religion kan inte behöver inte, alltså det har potential i religion som finns, som handlar inte bara om att vi får demokratiska värderingar, utan vi får också demokratiska praktiker och dygder. Alltså att om jag går in i ett kyrkorum så finns det inte där liksom någonting jag kan prestera fram eller vill uppnå eller kontrollera. Utan jag kan bara liksom stilla mig och öppna mig.
Mm.
Öppna mig för någonting annat än mig själv. Att bli berörd av skönhet, arkitektur, konst, musik. Det här kallar liksom Hartmut Rosa då för resonans. Att liksom det väcker ett gensvar i mig. Ett samtal där jag vill lyssna.
Berör istället för imponerad.
Ja, där igen som vi pratade om förra avsnittet också. Och den här möjligheten till att uppleva resonans, den är alltså hotad i en tid där allting liksom följer en sorts tävlingslogik, där liksom vi ska imponera på varandra, vi ska vara snabba, och så blir vi arga där det inte går liksom, som vi ska ha det.
Men du har ju tidigare varit inne på lösningar just med det här dygden tålamod. Men ändå skulle jag vilja ställa frågan att hur kan man uttrycka vrede utan att skada andra?
Ja, på något sätt kanske i det där lugne, vad det sen innebär, alltså, eller lugne är fel ord, men ändå liksom i det där handlande i tålamod, som liksom vet liksom att jag tappar ändå inte, jag tappar inte kontrollen över mig själv. Alltså det finns liksom en frihet ändå som jag vet att jag har, att jag drivs inte med liksom till de där mörka platserna som den där vreden ska kunna ta mig, utan jag kan säga att nu är jag arg, jag tycker inte om det här.
Ja, precis.
Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men så att inte vreden tar över. Alltså liksom att man kan helt enkelt bara som säga så här sakligt att det som händer här nu, alltså det här faktumet som alla kan observera, det som den här personen gör här nu, eller det som du gör här nu, eller någonting, så det får mig att känna liksom ilska eller vred, eller jag blir upprörd, eller det väcker det här i mig. Och det får då som följd att nu kommer jag inte att kunna ha det här samtalet just nu och sånt, för att jag kommer och måste behöva som lugna ner, man tar som lite ansvar över att man känner de här sakerna. Det där är inte så lätt alla gånger, det är inte alltid lätt. Det fanns en man, jag tror han hette Thomas Gordon, som, om jag kommer ihåg rätt, som tidigare föreslog liksom såna, att använda såna här typer av samtalsmodeller då man reder ut konflikter och sånt. Assertiv kommunikation istället för sån här passiv aggressiv eller korridorsnack. Så säger man som, det som händer här nu så får det mig att känna så här, vilket får de här följderna. Och det är en typ av ärlighet och sårbarhet i det där också.
Det finns ju också många som kan vara ganska stolta efter ett fredagsutbrott. Så där, att jag sa nog till den människan som fick sig.
Precis. Precis. Ja.
Att det behöver inte ens vara att det följs av ångar.
Nej, men där igen, alltså ibland är det nog bra liksom att kunna dra de där gränserna och säga liksom att nej, nu vill jag inte, det här är inte okej. Okay. Jag vill liksom, går inte med på det här.
Om man tar som exempel en man som har egentligen hela uppväxten blivit nedtryckt av sin egen pappa. Och så en dag plötsligt så ställer han sig upp mot den här pappan och trycker honom mot väggen och säger att du har som alltid tryckt ner mig. Det är som slut med det nu. Och det är som ett rejält vredesutbrott som sen också resulterar i att pappan blir mycket vänligare och mjukare mot sin son. Då har det varit en positiv sak, tänker jag.
Ja, precis. Det kom en reaktion. Alltså. Det rann över bägaren till slut.
Ja.
Och de fick alltså en fortsatt god relation efteråt också. Då är det jättebra att det...
Att det ändrar på dynamiken där.
Ja.
Att det finns ju en sån här skyddande vrede också. Den här lejonmamman energin att röra inte mitt barn.
Ja, precis. Ja. Som ju också ibland kan bli förblindande, att man inte vill liksom känna sig vid att till exempel att om ens barn skulle ha gjort något jättetokigt, så blir det liksom något nej, att det skulle hon ju aldrig göra. Eller liksom.
Det finns ju någonting komiskt med vrede. Att vad är det vi skrattar åt när vi skrattar åt vredesutbrott?
Nej, men det är väl någonting som jag kanske tänker att det vagrar att säga liksom att den här ilskan gör oss liksom galna.
Ja.
Alltså det blir ju som någonting...
Det är så osensurerat på något sätt.
Liksom på något sätt sådär absurt ibland hur det kan bli också när man ser det från ett visst håll. Och det kan ju vara som ganska intressant ibland när man tänker liksom att om du har en dator som krånglar eller någonting. Du är jättearg på den där datorn. Den stackars datorn arbetar bara och kan inte nå mig. Men det blir jättesam. Tar ut sin ilska på den bara.
Ja.
Slänger tangentbordet någonstans eller någon, jag vet inte. Ett sätt att förstå också vad det här med vrede eller ilska som dödssynd kan handla om, det är liksom just det där att man börjar ruva på hämnd. vet du, liksom att jag skulle vilja som ge igen på något sätt. Att det förgiftar ens sinne. Att det där verkar de varna för i traditionen. Man vill inte reda upp saker och ting, utan man vill ge igen.
Kan vrede vara ett uttryck för att vi har varit tålmodiga lite för länge då?
Ja, att om vi känner att det är någonting som vi reagerar på, att nu börjar liksom enough is enough, liksom. Då kanske man nog behöver få liksom, se liksom på att vad är det som väcker den här vreden i mig, och liksom också en nyfikenhet, att varför blir jag så här över de här sakerna? Vad är det riktigt som väcker den här? Och har vi den typen av nyfikenhet också gentemot våra egna tankar, så då kan vi också genomskåda vreden och se att finns det någonting obefogat här, eller finns det faktiskt någonting som vi behöver liksom ta itu med.
Motsatsen till tålamod är ju också otålighet och rastlöshet istället för bara vrede.
Exakt.
Då kan man tänka som att den tålmodiga ser processen och tänker långsiktigt, medan den som är rastlös är bara här och nu. Och det är kanske samma med vrede, att vrede är också här och nu.
Ja, exakt. Och det där är som nyckeln, tror jag, till att förstå hur Evagrios tänker, att framtiden ligger i Guds händer. Och därför inbjuds vi till att liksom tålamod, att handla i tålamod istället för att handla i vrede. Tänka liksom att vi måste forcera saker och ting fram just nu.
Precis.
Det betyder alltså inte att vi ska bli passiva, men vi behöver reflektera över våra handlingar och fundera vad är långsiktigt. Och kanske är det också, med tanke på vad vi har pratat om tidigare om accelerationssamhälle, så kan det också finnas många långsamma människor ute i vår värld och i vår bekantskap som vi kan lära oss mycket av och ta tid för.
Nästa gång så ska vi prata om lättja. Det blir väl skönt. Ska vi ens orka prata om det, eller kanske vi bara göra någonting annat? Ta en liten tupphur.
Vi får se var vi landar. Det blir bra.
Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.